Välkommen till Göteborgs bästa, som drivs ideellt av mig, Louise Bergman, som till vardags är podd- och filmproducent. I den här podden talar jag med personer som vill bidra till och göra Göteborg till en bättre stad. Och i det här avsnittet träffar jag Dario Espiga. Han är socialdemokrat och har suttit som ordförande i flera kommunala nämnder och som viceordförande i polisstyrelsen och närhälsan. Han har också varit kommunalråd för sociala frågor och just nu ledamot i grundskolenämnden. Jag lärde känna Dario 2009. Då arbetade jag inom socialtjänsten och drev projekt för att hjälpa unga att lämna kriminalitet och missbruk. Och ungefär samtidigt rasade en debatt som gällde om Göteborg skulle ha sprututbytesprogram för narkotikamissbrukare. Dario var en av frontfigurerna som sa nej. Jag har sedan dess varit nyfiken på att prata med Dario om den här tiden. Det kändes som att han aldrig riktigt fick tala till punkt i frågan. Och jag är också intresserad av att höra vad han tror krävs för politiker för att de ska våga och orka hålla fast vid sin ideologi och inte vända kappan efter vinden utifrån rädslan att annars inte bli omvald. Vi träffas nu i Föräldraföreningen mot narkotikas lokaler i Linnéstan.
Och vad har du för roll här?
Jag är vice ordförande i den här föreningen. Det är en gammal förening. För 40 år sedan, det var två föräldrar som möts i stan. Den ena letade efter sin pojke och den andra letade efter sin dotter. De träffades där, desperata. Och så kom de på att de kanske skulle behöva hjälp. Hjälpa varandra och hjälpa andra föräldrar. Vill man som förälder eller anhörig få hjälp här? För att det värsta som händer med anhöriga till missbrukare är att man blir medberoende. Och det är enkelt att bli det. Och så tror man att man hjälper den personen genom att underlätta eller gå på de här berättelserna, andra säger. För att det värsta som man kan göra för när man möter en missbrukare, det är att gå med på att de inte ska ta några konsekvenser av sin missbruk. Man ska ha konsekvenser. När de inte betalar hyra för att de använder det till knark. Då går föräldrarna att betala hyra för att de inte vill att min son ska bli hemlös. Och då är det samma systemet igång hela tiden. Då hjälper vi dessa föräldrar att se processen. Vi har inga fördömande. Vi har rådgivare utbildade. Och vi lyssnar bara. Men genom att lyssna så förstår de här föräldrarna. De kanske måste sätta gränsen. Vi har också självhjälpsgrupper och förstår att de inte är ensamma i det här. Att det är många människor som är drabbade. Sådär. Sen telefonrådgivning gör vi också mycket. Och är barnet under 18 och orkar och kan man ta barnet hit så kan den ta ett urinprov här och få det svårt direkt. Och sen ja, vi har kontakt med till exempel om socialtjänsten vill att man ska ta ett urinprov. Om polisen vill det så gör vi direkt sådär. Men alltså vår viktigaste målgruppen är anhöriga.
Jag lärde känna dig när du var ordförande i social resursförvaltning där jag jobbade också. Och det var ju runt 2009-2010 ungefär. Och då drev ju jag några projekt för att hjälpa personer i kriminalitet som ville lämna och för att de skulle få ett bättre liv. Och då var ju du var ju väldigt engagerad och nära i de projekten. Och det var ju bland annat att stödja KRIS, kriminellas revansch i samhället, som testade en avhopparverksamhet på Styrsö. Och det var friluftspedagogik vi testade. Och inte minst var det ju det här med volontär, att få lov att åka som volontär i Nicaragua. Och där fick du stå emot en hel del
kritik. Så. Ja, det var en sån storm av människor som kritiserade detta. Men så är det. När man bestämmer sig för att det helt tycker jag det är bra. Det måste man satsa på. Så måste man vara beredd på att alla gillar inte det. Så är det. Men det är en del också att våra politiker. Jag menar, hade jag velat att alla älskade mig så hade jag blivit präst eller något annat. Så där. Men politikerrollen är ganska, ganska, vad kan man säga, jobbig roll på så sätt. Att det, du måste driva dina frågor. Och ibland gillar de, folk inte, ibland gillar de. Så där. Där. Men man måste tro på det, annars är det ingen idé. Man kan inte driva saker som man inte tror på. Så.
För det var så, nej, det var precis så jag upplevde dig. Då tyckte att du var modig och att du stod på dig och du drev så någonting inom dig som du stod fast vid, även om det kanske fick konsekvenser.
Absolut, men jag tror att det är så för med, idag också för många för politiker. Då man märker vilka politiker drivs av ett övertygelse om att vilja förändra samhället. Och vilka våra, alltså du vet, lyfter fingret i luften och säger, vad blåser det i då? Så där. Man märker det. Ja. Jag tänkte mer på, idag till exempel, det gäller, det finns en politiker i Göteborg som jag tycker är alltså, fantastisk, som driver alltså, att man ska ta bort det här marknadsskolan. Och det är Victoria då. Ja, jag tycker alltså att hon driver den, fast hon har fått så mycket kritik och alla är emot och det kommer debattartiklar och allt möjligt. Men hon tar fast på det för att hon tror på det. Så där, ja, det, men det finns inte så många. Där, så var det, ja.
Precis. Och just under den här tiden där då, 2009-2010, så var ju du också inne i den här debatten om sprutbytesprogrammet. Mm. Som jag kommer ihåg det då, för att, eller jag minns ju att det var mycket prat om det. Jag har alltid varit nyfiken på att fråga dig helt enkelt om hur det var den tiden för dig.
Jag tror att man får välja innan det. Ja. Man får välja, alltså, jag kom till Sverige 76 som politisk flykting. Så då började jag jobba som vaktmästare och sen blev jag undersköterska först, sjuksköterska. Men jag valde alltid alltså de sociala frågorna, för jag upplever alltså att det är det finaste man kan vara när man kan hjälpa andra människor, du vet. Alltså, kanske några andra tycker att det är det finaste att bygga någonting, men för mig är att träffa en människa och lära känna och så vidare. Så där. Och då blev jag politiker i Göteborg och då kom jag i kontakt med många som på den tiden började jag prata om alltså antilegaliseringsrörelsen när det gäller narkotika. Så jag träffade många, både från social resurser, så ni jobbade mycket med information och så vidare. Och då förstod jag alltså att det finns någonting i det här alltså som inte jag fattade riktigt i början. Alltså det är, hur kan man ge till någon verktyget för att fortsätta med någon som man inte vill att de ska göra? För mig alltså var det ofattbart. Alltså så, och det grundades det här alltså övertygelsen om att det, man kanske inte ska erbjuda människor det. Man kanske ska erbjuda en väg ut. Man ska, kanske ska erbjuda en väg att kämpa mot det här hemska livet som man lever som missbrukare. Så där. För att det är möjligt.
2010 kom Västra Götalandsregionen med ett förslag om sprututbytesprogram. Men det sa kommunstyrelsen i Göteborg nej till. De flesta politikerna var ense, men inte alla. Två partier ville ha försök med sprutbyten, Miljöpartiet och Folkpartiet.
Men det var en kamp, för att det fanns många ungdomsorganisationer. De flesta politiska partier tyckte att man skulle ha sprututbyte, för att det skulle man hjälpa de här människorna att komma i kontakt med vården och att inte alltså få HIV och hepatit C, sån. Det var de största argument och så vidare. Men på den tiden alltså kunde kommunen bestämma om man ville eller inte ville ha sprututbyte. Och då var vi överens med Moderaterna att vi inte ville ha det i Göteborg. Så där. Men det var inte lätt. För att det är nämligen så att det finns inget område när man diskuterar samhällsproblem eller samhällsförändringar som är så högljudd och hård och aggressiv som narkotikadebatten. Så är det. Och jag glömmer aldrig det. I mina debatter och diskussioner jag blev anklagad hela tiden för att vara inhuman. Att inte brydde mig om missbrukarna. Att de inte... Faktum skrev ett debattartikel. Det då anklagade mig och Hampus Magnusson för att sprida HIV bland missbrukarkretsar i Göteborg. Jag kände alltså i en sån miljö med en sån alltså debattform som man hade, då kunde vi aldrig komma överens om någonting. För vi kunde aldrig prata färdigt. Ingen lyssnade på den andra. Så där. Och det var hemskt. Men jag fortfarande idag, måste jag säga. Fast nu är sprututbyte en gammal grej. Det har beslutats på nationell nivå och det finns överallt. Då väntar jag på de stora rapporter som visar att det här var bra. Som visar att det här var grejen. Men det är väldigt tyst om det. Det är ingen som skriver någonting. Det är ingen som säger alltså det här visar att vi hade rätt eller något sånt. Nej. Och det tror jag det är för att det räcker inte med sprututbyte. Man måste erbjuda människor att sprita. Jag tror att det största kärleks alltså mot en människorna i misär, missbruk och så vidare. Det jag säger till den personen, jag tror på dig. Jag tror på att du tillsammans med oss, med den hjälp vi kan ge dig, så kan du bryta och bli fri. Men om man säger till dem, fortsätt att göra detta. Vi hjälper dig så att du gör det på rent sätt. Då är du inte fri. Då är du fortfarande fånge i din missbruk och så vidare. Så där. Men det är så. Det blev så på nationell nivå beslutades. Det beslutades i Göteborg. Jag kan säga att jag är stolt över att jag inte var med och beslutade om det. Jag lämnade innan beslutet kom till kommunstyrelsen.
2016 tydliggjorde regeringen att man var för sprututbyten och majoriteten i Göteborgs stad gjorde en helomvändning och klubbade igenom att en mottagning skulle startas. 2018 öppnade sprututbytesmottagningen på Östra sjukhuset.
Det är svårt att prata om detta för att man kan tro någon som lyssnar tror att han tror att han har rätt. Det är inte det jag menar. Jag menar det att det jag hade föredragit att man satsar pengar på rehabilitering istället. Att man satsar pengar på boende utan missbruk. Det finns inte så många nu. Behandlingshem utan missbruk. Och den typ av saker. Att man, som Basta Väst. Sen erbjuder människor, okej, om du inte missbrukar så kan du få ett jobb. Och vi hjälper dig att fortsätta vara fri genom kamratskap och jobb och sådana saker. Och nu vill man erbjuda sprutrum. Det är sådana där nya som kommer.
Är det på gång med sprutrum?
Ja, det har varit uppe på Liberalerna har lämnat. Jag vet inte om det var Liberalerna, men jag tror att de lämnade ett förslag om detta. Och det diskuteras med jämna mellanrum, sprutrum. Men jag menar, vad är det för åtgärder? Det är alltså kalla åtgärder. Det är inte så att du kommer nu få lite parafernalia, kommer lite sprutter. Och om du vill så kan du ha kontakt med oss. Okej, jättebra. Jag hade velat att man säger nej, oavsett om du vill eller inte så ska vi söka upp dig. Vi ger oss inte. Vi tror på dig. Men nej, alltså, och nu det andra är sprutrummet. Man, alltså, du vet alltså, att man ska kunna alltså, missbruka och alltså, injicera sig framför en sjuksköterska. Är detta bättre? På vilket sätt är det bättre? Jag vet inte. Men det säkert finns människor runt om i Göteborg som tycker att jag är fortfarande inhuman. Det vet jag inte. Så här. Ja.
För jag tänker, det, Tänkte man sig att det skulle ändå bli en slags kedja, att folk ändå kommer dit och byter sprut och så ska man ändå motivera och förhoppningsvis få in människor i behandling? Var det så?
Jag tror att det var i slutet, innan det kom, så var det den argumentation som man drar av det. I början var det mest för att det alltså förebygga HIV och hepatit C. Sen började jag förstå att det, för att det är väldigt svårt med hepatit C och HIV. Jag vet inte, men jag tror att det är för sent när man har bestämt sig för att nu ska jag byta sprutor för att jag är sprutnarkoman. Då kanske man har gjort det länge. Att det inte är det första man tänker, alltså med första sillen att jag är sprutnarkoman, nu måste jag. Utan jag tror att det är en successiv alltså, process. Men det vet jag inte, jag har aldrig gjort det, så jag vet inte. Det är det som är problemet, att vi som debatterar många gånger har inte den egna kunskapen om det. Men däremot har jag pratat med många som har lämnat missbruket. Och jag är övertygad att de tycker också att det är bättre att erbjuda att bryta med missbruket än att leva under missbrukets åk på något sätt. Så är det. Så. Men det är inte lätt. Det är lätt att moralisera och det är svårt. Och jag vill inte hamna i en moralisk diskussion, för att det är inte deras fel. De har hamnat i en missbruk. De måste hjälpas ut och lämna. Det är inte så att de har tvingats av massor med omständigheter och sin historia etc. etc. att leva som de lever. Kanske måste man begå brott för att kunna köpa knark, förlora sin bostad för att de missbrukar etc. etc. Det är en cirkel. Och ska man hjälpa dem så måste man ta helheten. Man kan inte hjälpa dem med bara att säga okej. Okay. Bara du kommer och visar att du inte missbrukar, tar en urinprov i veckan, så löser vi. Det gör det inte, för att man måste förändra hela sitt liv på något sätt. Byta kompisar, skaffa sin utbildning eller ett jobb och börja tro på sig själv. Jag har varit i San Patrignano i Italien, som är en missbrukare kollektivet som jobbar mycket med rehabilitering och så vidare. Och det första de gör när de kommer hit, och det är heroinister och så vidare, så det är inte så att det är lätt missbruk som man kan säga, utan det är tung missbrukare som kommer hit. Det första de gör är att gå till tandläkare som finns inne i San Patrignano. Många har sådana dåliga tänder, du vet, efter missbruk och så vidare. Så där. Och de säger att det kanske är de viktigaste saker, att kunna le, att kunna träffa en annan människa och inte vara rädd och inte alltså, skämmas för sitt leende och så vidare. Då kan man börja prata med varandra på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är den typ av saker som behövs. Alltså deras erbjuda att förändra livet. Men jag tror på det, att det är möjligt. Så där. Jag tror att man, när man säger okej, kom och ta dina rena sprutor, jag vet inte om det är den signalen man skickar, vi tror på dig och du kommer att... Så där, ja.
Skulle du säga att vården för missbrukande personer då var undermålig, liksom att man egentligen borde... Att man borde ha, som du sa, att man borde satsat mer?
Jag skulle säga att det är alltid undermåligt. Ja. Det är alltid undermåligt för missbrukare. Det har alltid varit. Och det har att göra med att det är dyrt vård. Så är det. Om man jämför det du skulle behöva göra för att hjälpa till hjälpa missbrukarna att komma ur och så vidare. Det är mycket resurser. Du måste jobba med både läkare, psykologer, kontaktpersoner och sen alltså måste, alltså kanske arbetsförmedlingen måste vara inblandad, bostadsförmedlingen. Det blir en, och sen familjer, om det är familjer som är inblandade, så det är väldigt dyrt och så. Men i slutändan är det billigt, för att det, men problemet är att i vårt land och i många andra länder, man tilldelar pengar till vissa sektorer. Och kanske Och om den här sektorn satsar mycket pengar så är det en annan sektor som känner, som tar vinsterna på det. Så där. Så, och det gör att man satsar inte så mycket. Jag skulle vilja att inom missbrukssektorn gör man en särskild lagstiftning som har att göra med det som finns med. Det vill säga att sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna lägger gemensamma pengar för att satsa på missbruket. Då blir det inte diskussionen om vems pengar är det, utan det är de gemensamma pengar. Mm. Då kan man satsa rejält på de här missbrukarna med hela batteriet. För att det spelar ingen roll om det är Försäkringskassan som gynnas eller om det är Arbetsförmedlingen eller vem som gynnas. I slutändan, den som blir gynnad i slutändan är missbrukare. Tänk om vi kunde ha en sån lagstiftning, för att man måste ha en lagstiftning. Det hade varit bättre. Men det är kanske en utopi, jag vet inte, men det hade varit bra.
Just att det är kriminellt att använda narkotika. Hur har man pratat om den frågan?
Alltså, det diskuteras inte när det gäller missbrukspolitik och så vidare. Där, för att man utgår från att de här människorna inte kan bryta sig ur själva eller inte kan lämna. Att de tvingas att bryta lagen för att de är sjuka. Så att det finns en poäng med detta, naturligtvis. Så är det. Det finns en dubbelhet i det här. Å ena sidan, samma riksdagsledamöter som beslutar om att det är olagligt att använda narkotika, det är de som tycker det är helt okej att byta sina sprutor. Alltså, där finns en dubbelhet, så det går inte ihop. Nej. Men samtidigt tycker jag att man måste förstå att är man missbrukar heroin, kokain, amfetamin, då har man det, då är man väldigt sjuk och mår jättedåligt. Så det är den sidan man kan inte föreställa sig hur det är att vakna och behöva ha narkotika för att kunna leva. Så där. Men det är olagligt och det är någon diskussion som just nu kommer att komma i Sverige. Och huruvida är det, för det första man vill ändra, det finns många krafter, så, och jag tror det kommer nu efter Tyskland att vilja legalisera cannabis. Och sen vill man avkriminalisera narkotikanvändningen som man gjorde i Portugal och så vidare. Så jag tror att den diskussionen kommer.
Jag blir lite så här nyfiken på din bakgrund från Uruguay där. Hur hade du det där?
Alltså, då behöver vi en annan podd. Jag kommer från en familj, en väldigt, väldigt fattig familj. Min mamma och min pappa, de hade 8 barn. Min mamma var hemma ibland och till och min pappa var alkoholiserad. Alltså, vi bodde i slummen i Uruguay. Ganska tidigt i mitt liv, så för att kunna bryta mig därifrån, så gick jag i olika politiska partier i Uruguay. Så när jag var 14 år blev jag medlem i ett politiskt parti. Sen alltså, när jag var 17 år, så blev jag medlem i en gerillagrupp i Uruguay. Som hette ROE, Resistencia Obrero Estudiantil, hette det. Så hade jag gerillan sidan då. Och jag jobbade med det, och jobbade med fackföreningar och så vidare. Jag var väldigt ung och väldigt, du vet, när man är 17-18 år så tror man att man kan allt. Så var det. Men sen hamnade jag i fängelse i Uruguay utan rättegång, och efter några månader så släppte de mig. Så flydde jag till Argentina och hade precis gift mig med min första fru då. Och vi fick... hade fått ett barn, så fick vi ett barn till i Argentina. Då fortsatte jag jobba politiskt där, för att då kom snart militärkuppen i Uruguay. Så jobbade man där i Buenos Aires. Sen kom militärkuppen i Argentina. Och så då kom någon som hette Plan Condor. Och så var det ett samarbetsavtal mellan militärerna i Argentina, Bolivia, Chile och Uruguay. Då kunde de i varandras länder och plocka medborgare där. Och så åkte militärerna till Argentina och plockade många till Uruguay, bland annat min dåvarande fru då, som blev kidnappad. Och då hon dök upp i Uruguay och satt där i 8 år då, så där. Och i den situationen så bestämde vi oss, mina svärföräldrar och jag, att mina 2 vårande barn skulle stanna i Oston så att de kunde hälsa på henne om hon skulle dyka upp och så vidare. Och då sökte jag mig till FN och så kom som kvotflykting till Sverige. Så jag hade redan mina tillstånd och allt innan jag kom till Sverige. Då, så där. Så det är historien hur jag kom till Sverige. Så där.
Och hur kom du till Göteborg?
Jag hamnade i Alvesta.
Ja.
Jag vet inte, jag tror att det var bara för att de flesta ville åka till Stockholm och jag tänkte, varför ska jag åka dit? När alla ville åka dit. Så det fanns i Stockholm, Malmö och Göteborg som de flesta åkte till. Så jag tänkte, okej, jag åker till Göteborg. Och det har jag aldrig ångrat mig faktiskt. Men när jag kom hit 76, då min första lägenhet var i Gårdsten. Det var tomt. Det var bara några få lägenheter som var hyrda där. Ja. Det var tomt alltså. Så. Ja, det var intressant alltså. Ja. Och nu är det finns inga lägenheter någonstans. Så.
Ja. Ja, och då, ja, just det. Och då åker du tillbaka ibland?
Ja, ja. Till Uruguay har jag gjort och till Argentina och så. Mm. Där.
Just, och dina barn? Och
mina barn har jag en relation. Min son bor här till jul och nyår.
Men ja, just hur, jag tänker, hur tror du din bakgrund har påverkat dig?
Det är klart det påverkar. Det är klart det påverkar. Jag menar, när jag hör debatten nu om migration och man pratar om migranter som kommer hit för att leva livet eller du vet, skaffa sig förmögenheter eller något annat. Så tänkte jag, hur kan man tro att man kan lämna sitt land och sin identitet och sin historia utan smärta? Du vet, alltså, det är hemska. Så första åren här var hemska för mig. De försökte lära mig svenska. Jag har lätt för att lära mig och så vidare. Jag ville lära mig svenska för att jag ville inte bli isolerad. Men jag saknade naturligtvis Uruguay och Argentina och kompisar och vänner och mina barn och så vidare. Så att tro att man inte gör det är hemskt. Alltså. Alla människor gör det. Jag tror inte att någon kommer hit och är lyckligt. Sen blir man lycklig. Sen blir man naturligtvis acceptera sin detta eller förändras för att jag flyttade tillbaka till Argentina 88.
Okay.
Och jag var sjuksköterska specialiserad inom psykiatri. Det var väldigt lätt att få jobb. Det fanns inga specialiserade sjuksköterskor så jag fick jobb direkt och så. Men jag saknade Sverige enormt alltså. Så jag kunde inte vara kvar där. För att jag tänkte, nej, alltså jag saknar Sverige. Jag saknar polar och sådana jobbet. Jag saknar det som är i Sverige. Så där. Och då var det för mig jättebra att göra det. Så där. Och nu är jag, säger många, jag mer svensk än svenskarna. Så där. Men jag tror inte. Så där. Man lever alltid i en dubbelhet.
Du fick mycket kritik då när det gällde sprutbyte och även när volontärsarbetet i Nicaragua och så. Vad tror du krävs för att orka stå emot och inte brytas av
motstånd? Jag tror att det som krävs är vetskapen när man inte är ensam. Så är det. Är du ensam så blir du knäckt. Men när du vet att okej, okay, jag representerar inte bara mig och mina idéer. Jag har människor runt omkring som tror på det. Eller som har samma idén. Men det är så, när man inte är ensam, då orkar man. Men när man är ensam, jag tror man, har man ingen alltså stöd, har man ingen ställe där man kan diskutera. Och då blir man, jag tror inte att det går. Jag tror inte man blir knäckt, skulle jag tro. Sådär. Men jag tror att det är i allt. I alla livets faser, det är så att man måste ha stöd. Eller åtminstone någon som tror på det. Så jag måste säga att jag har haft förmånen att träffa, att ha en kommunstyrelse. Ordförande som var fantastiskt. Hon hade skrivit, varit ordförande i narkotikakommissionen.
Och vem var det?
Anneli Hultén. Och hon hade alltså förtroende för mig. Så jag kunde driva vissa frågor och vara säker på att jag inte skulle bli halshuggen i kommunstyrelsen eller något sånt. För jag hade stöd för det. För hon drev så samma sak. Hon hade samma passion för de frågorna. Och jag tror det är viktigt att man inte är ensam.
Så att, och var det så att när det här beslutet då väl klubbades igenom att ha sprutbyte i Göteborg, då var ni inte kvar?
Varken Anneli Hultén eller jag var kvar. Så vi hade lämnat. Andra människor som hade andra idéer och tankar och så vidare. Och det är så det funkar. Det är winner take it all. De som sitter och bestämmer får bestämma och det får man acceptera. När riksdagen tog beslutet att man skulle ha sprututbyte i alla kommuner, då slutade jag kämpa mot det. Jag tycker okej. Okay. Nu är det beslutat, då får man acceptera. Det är ett demokratiskt samhälle. Så där. Sen kan man ha sina idéer och tankar, men så är det. Jag tänker inte nu kämpa för att de ska tas bort eller något så. För att de finns där, det är beslutat och det finns strukturer för det och så vidare. Så det finns andra kamp som man alltid måste ta för att bevara ett samhälle som är värt att leva i. Så.
Och jag tänker på den perioden, vad var det svåraste för dig tyckte du då? I den...
När det var sprututbyte och så vidare. Jag tror att det svåraste för mig, och det kanske för motståndarsidan också, det var att vi kunde aldrig prata färdigt. Att man låg på den andra massor med attributer, du vet. Så han är... narkotikaliberal kunde jag säga och den andra säger att han är en sån inte förstår någonting, en inhuman, han vill vara de ska ha massor med HIV och så vidare. Vi kunde inte prata med varandra, alltså det var så aggressiv och så och det, jag är rädd alltså att när det kommer debatten om legalisering och cannabis kommer det att bli samma aggressiva förhållande till varandra. Då. Det var det värsta för mig. Alltså aldrig prata färdigt. Jag menar, det finns massor med bra personer på andra sidan som trodde att sprutbyte var bra. Och det var bra personer som också drevs av att göra gott för missbrukarna. Men vi hade olika tankar om både, som både bästa. Men vi kunde inte prata färdigt. Sådär. Och det tror jag, det jag är rädd för att polariseringen som idag sker i vårt samhälle är en del av detta. Man lyssnar inte på varandra, utan man försöker överrösta varandra. Och det tror jag, det är förödande för det samhället.
Jag tänker på det lite att man vänder kappan efter vinden som politiker. Ja, sådär.
Tyvärr,
tycker du att du ser det?
Ja, tyvärr. Jag tror att vi har ett problem nu om att vi perioder där man kan ta beslut för att förändra samhället blir kortare och kortare. Mm. Nu är det fyra, de flesta tänker nu på fyra års mandatperioden. Och det går inte att förändra samhället på fyra år. Det är kort, kanske 20-30 år, flera generationer. Och det gör att det blir svårare och svårare. Då lappar man det man har. Lappar och lagar det man har. Men vad är visionerna för 20 år, 30 år? Och säga okej, okay, kan vi inte komma överens? Moderater, sossar, liberaler, jag vet inte vilka. Och säga okej, okay, de här sakerna vill vi ha om 20 år. Sen kan vi bråka om andra saker, men de här kan vi... För det är det bästa för våra barn. Det tror jag, det bästa de har gjort i Göteborg, och nu kommer jag få mycket skit, det är Västlänken. För där gick alla ihop, utom demokraterna. Alla ihop, och Sverigedemokraterna inte heller för den delen. Men det, resten av partierna, och så, det här vill vi ha. Och det är en projekt för 30 år, 40 år. Västlänken kommer att finnas i 100 år. Då kunde de göra det. Varför kan de inte göra det i de sociala områdena? Varför kan de inte komma överens och säga om 20 år ska vi inte ha hemlösa? Om 20 år ska missbruket se ut så, eller 30 år? Och varför kan de inte göra det i migration så, om 20-30 år? För att det är ingen som förväntar sig eller tror på att vi kommer att leva isolerat i världen. Utan att människorna flyttar hit. Men hur ska vi göra? Sådär. Och det tror jag det är det som är problemet. Vi jobbar, vi har ett så förkorttidsperspektiv för det. För att förändra samhället. Sådär. Det är vad jag tror, men jag som tror det, jag fäddar ut. jag är 72. Så att det är... jag är glad att det är andra som har tagit över. Och det är både bra och dåligt, men jag tycker det är bra att man kan se ändå att det finns politiker som börjar nu och känna att de måste ta ett ansvar, måste driva saker. Från alla partier. Jag menar, jag ser också att det inte bara sossar, det finns bra politiker i andra partier också. Men varför kan de inte komma överens?
Ja. Det är ju det här, var kommer modet ifrån, kan man fundera på?
Ja, det är svårt. Det är svårt att veta, men jag tror att det alltså för mig, jag vet inte om jag var modig, men det, för mig var det, jag säger alltid, för mig är det, har det varit ynnest av våra förtroendevåld. Jag lärde mig så mycket. Det här samhället har gett mig fantastiska möjligheter. Då är det för mig, då måste jag ge tillbaka. För att det är så. Jag känner det. Och då måste jag stå där. Och ta emot skit om det behövs. För det är så det är bra för samhället. Ja.
Det känns ju som du kommer fortsätta jobba. Med olika saker.
Ja, det gör jag. Ja, för att det... Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt. Och sen tycker jag det... Vad ska man göra? Antingen det eller sitta hemma och titta på Netflix. Så är det. Och då är det bättre att göra någonting. Så är det. Du vet att det, när man hjälper en människa som de gör här på FM. Det finns ingen bättre känsla.
Tack för att du har lyssnat. Och följ gärna Göteborgs bästa i din podcast-app så får du direkt veta när nästa avsnitt är ute. Och kommentera gärna innehållet på Göteborgs bästa sida på Facebook eller Instagram. Vi hörs snart igen.